Podplay.
Nej, men vi måste väl riva av den direkt, för det finns väl ingenting att vänta på,
nej,
eller?
Nej, att det har varit påsk, att Jesus är uppstånden, det är sånt du inte bryr om. Du smädar och hädar.
Jag berätta vad jag... Okej, 20 sekunder summering, Södlund. Hur var din påsk?
Nej, men min påsk var faktiskt alldeles underbar.
Jag har gått 10 sekunder.
Jag var då på Tylösand, satt mitt emot Per Gessle och Åsa.
Han gör ju inget annat än är där. Nej. Du vet att jag gjorde Kungarna av Tylösand. På just hotell Tylösand.
Det var ju så du träffade Kallballe.
Nej, det var inte så jag träffade Kallballe. Det var då vi spelade in Kungarna av Tylösand, precis. Och han hatade ju oss på ett sätt som var...
Osunt.
Osunt. Mm. Och han manifesterade detta också genom att alltid typ sitta bordet mitt emot oss och stressa upp oss, visa sin närvaro, hur such a low life vi var. För att han kunde ju fucka med vår produktion ganska ordentligt, om man säger så.
Herren av Halmstad.
Herren av Halmstad, ja. Han ska hålla sig där nere.
Han bor ju... Men där, han har ju blivit profet i sin egen hemstad.
Och, gud, ja.
Men det var så jävla intressant med mina tider, för de var så hatade där på 80-talet när de slog igenom att de var tvungna att flytta därifrån. Och det är faktiskt,
och så får man komma hem som profet.
Det får man, men det är någonting som har hänt med Instagram. Det kan, som jag tycker är lite trevligt ändå. Och det är just den att man kan ändå faktiskt vara profet i sin egen hemstad och omtyckt och så.
Tror du att Linn Ahlborg är jävlig profet i Gävle? Jag tror hon fick flytta till Stockholm. Hon med, för hon blir för fin för Gävle.
Okej, okay, kanon dialekt. Kanon. Ja, men då räcker det. Jag älskar ju att bo på såna här hubba-bubba-hotell där det finns så här en pool, en liten massage. Det är helt pensioner. Man får en liten drink. Man kan, det finns lite roliga människor. Man kan gå på stranden. Ja. Alltså, man behöver inte göra mycket. Det är skönt. Man slappnar av.
Ja.
Men vägen dit.
Men det är exakt dit jag vill komma.
Manko, kan vi få lite Highway to Hell med Chris Rea? Nej, det heter. Nej, men lite så här amerikansk we're going on the road again. Nej, men det är ju någonting som jag faktiskt ska ta upp min terapeut idag, som ligger i min barndom, det här.
Nej, men du kan väl inte skylla din PMS på.
Nej, men det är ju doppfäll. Det är ju en dubb.
Alltså, är det du som är terapeuten eller är hon?
Det är jag.
Ja, okay.
Nej, men Mattias påpekar när vi blir tillsammans så här, varje gång du ska resa någonstans är det som att du blir ett uppskruvat så här, ägg på typ kokain.
Alla kan relatera.
Ja, men det är någonting i mitt kroppsminne. Man ska inte förakta kroppsminnet, för det tycker jag har också blivit väldigt tydligt med MeToo, att så här, saker och ting väller upp i ens kropp och man bara säger, varför fick jag fris nu? Det här är samma sak. När jag ska resa någonstans så är det något kroppsminne som kommer upp att det kanske inte blir av. Förstår du? För att det har varit både i barndomen och liksom...
Och då har det varit mycket, många hittepåsemestrar.
Nej, men såhär, oj, pappa började kröka med gubbarna på bröllopsfesten och låste in sig så att vi missade båten. Men med mitt ex också. Ja, men det är liksom att saker och ting inte har blivit av. Eller blivit av i sista sekunden mot ens vilja och hit och dit. Så då är det som att jag får något litet kroppsminne av ångest. Och nu skulle vi åka iväg då och pojkarna skulle vara sin pappa. Och så började vi tjafsa då, jag och exet. Så in i, liksom, i sista så är det så här, jaha, ska de med, ska de inte med, ska de åka dit, hit och dit. Och det klarar inte jag. Nej, då får jag sån ångest så att jag känner så här, vad ska är inte klart att pojkarna ska få påskägg och påskmiddag, så här, då triggar det igång någonting som ger mig sån jävla ångest. Alltså den är liksom så monstruös att så här, jag kan inte andas hit och dit. Så i sista sekunden då så kom vi överens då, så åkte vi iväg på vår planerade semester som vi har planerat i många veckor. Så då lagom till vi kommer liksom ut, jag ska se, vi åker E4 då mot Halmstad, så börjar jag gråta. Och liksom sen gråter jag till Norrköping. Hur många timmar är det?
Ja, det är 2 i alla fall.
Ja. Vi stannar också för jag får en liten minikini panikångestattack och måste ställa
mig uppe på 3 timmar.
Ja, och måste ställa mig typ bakom en liten mack. Och Mattias, han Han vet ju inte hur han ska göra nu.
Nej, men konstigt. Jag hade också haft panik.
Så att, liksom, jag vill inte se det på film. Men jag vill ändå se det på film. När jag står bakom mig så här. Du vet, en järn. S-motor, Mack. Ja, men jag vet inte vad det var. Barnen sitter där med en liten påskägg som hänger och dinglar på den. The Gears, så här, de har min telefon. Mattias sitter så här, tittar lite, vinkar så här. Ja,
vad gör
vi? Ska jag komma ut? Ska jag gå in och kramas? Ja. Och så blir jag då arg för att han inte kommer ut. Jag bara kommer ut och trösta. Han bara, jag vågar inte. Det är liksom...
Män som är rädda för kvinnor, där ska vi skriva den boken.
Ja, den kan vi inte skriva. Men det var alltså som monumental breakdown. Men så pratade vi om det där på vägen. Jag sa, jag har inte sett Mattias gråta sen vi träffades i 8 år sedan.
Ja.
För det som händer ändå när man gråter så där mycket är ju ändå att allt är nu ute ur kroppen. Och man är en våt trasa, men man är en trasa på väg upp. Man är fågel Fenix, så man kommer så här, man kommer leverera under helgen.
För man är nu, helt ren.
Ja, nu är skiten borta. Och då sa Mattias, jag tror mycket handlar om att man gjorde lumpen. Att så här, skulle man ha börjat gråta för någonting, så här, lumpen, då hade man varit så jävla smooth salmon. Eller?
Ja, alltså jag vet inte.
Och föreställningen bara... om att män inte ska gråta. Nej, men... Han bara, det är vid begravningar, då gråter jag. Men annars, jaha, nej.
Nej, ja.
Mitt ex grät ju en del och var så här, ledsen och så.
Men jag hade också en gråtare som ex, liksom. Och,
Vad tyckte du om det?
Nej, men jag vet inte, det är ju svårt tycker jag liksom generellt. Jag tycker det blir jättestressad i livet när jag gråter. Jag är inte heller supergråtig, men jag gråter ju väldigt mycket oftare än vad Joel gör. Jag har sett honom gråta av glädje vid ett par tillfällen.
När Baltic vann bondes.
Typ. Nej, men och sen så har jag sett honom gråta av sorg kanske en gång. Men, liksom...
men när har du sett honom gråta av glädje?
När han blivit väldigt glad när jag överraskade honom med New York-resa exempelvis.
Jaha, det är inte bara sport.
Nej, det är inte bara sport. Och sen så kollar vi på It's a Sin och då börjar det liksom rinna tårar. Men det är ju inte så att han sitter och hulkgråter någonsin.
Det är inte så att han biter sig i tungan eller behöver en pinne för att inte bryta ihop.
Nej, men jag bara funderar på så här... Män mår ju generellt mycket sämre än kvinnor. Och det kan det vara för allt den här boys don't cry- grejen liksom.
Ja, men jag tycker ännu, för
mina... Samtidigt har jag märkt att de snubbar som jag haft som har gråtit mycket, de har inte fått superbra heller. Alltså jag gråter ju jävligt sällan, men när jag gråter så finns det oftast något väldigt tydligt att gråta för.
Ja, jag fattar.
Sen har jag ju kompisar som är små gråterskor som bara går och skvätter hela tiden. Och då blir jag ju själv superirriterad.
Det ska gråtas när det verkligen finns ett skäl alltså.
Men fan, jag tror att så här, människan måste lära sig att bita ihop också. Mm. Alltså, allt kan ju inte vara legitimt att grina för. Liksom.
Nej, det håller jag med om. Det är lite som många lite mer hardcore-psykologer säger. Ni kan inte berömma era barn när de har ritat ett streck med en mun på. Liksom, det måste någonting mer därtill.
Ja, men det är ju inte konstigt att folk går runt och tror att de är fucking messias liksom.
Nej, men jag kommer
vi föder en hel generation narcissister för att vi bara så här tror att så här, om vi inte säger att de är fantastiska så tror vi att de kommer dö av en depression. Det är ju inte så det funkar.
Men jag tror inte att jag skulle, om jag skulle haft en dotter och hon började lipa för fjärtgrejer, då skulle jag varit lika hård mot henne. Nej, men nu räcker det. Ska vi börja gråta nu? För att vi, alltså, jag tror inte att jag skulle gjort någon skillnad på killar och tjejer. Känner du att du har gjort det? Snarare tvärtom då?
Nej, däremot så har jag liksom en lipsill och en icke-lipsill.
Mm.
Förstår du? Och då kan man ju vara så här, är det verkligen något man behöver gråta för?
Mm.
Hur hade du liksom, om du kände dig nöjd med det, då skulle du ju absolut göra det. Men om du gör det för att få någon liksom, vad ska jag säga, bekräftelse från mig, då skulle du kanske inte göra det.
Men säger du så till henne då?
Ja, kan vara honom också.
Uh-huh.
Ja, nej men jag du vet ju så här, jag kan tycka så här. Om någon slår sig så det gör ont. Om de är elaka mot varandra på ett sätt som är fruktansvärt. Ja. Om hon är ledsen för någonting som faktiskt har hänt i skolan som är rejält. Absolut. Eller han. Inga problem alls. Men att så här, grina för att man så här, typ, slår sig på en kant eller en stol. Eller att man blir nypt. Eller att man så här, typ, förlorar i att spela ett spel. I'm sorry. Den gråten är inte accepterad.
Men man märker också på barn att de får lite uppmärksamhet. Nu har Frasse börjat med det här. Bobo är en riktig bråkstarke. Jaha. Ja, Bobo är verkligen en riktig bråkstarke.
Jag älskar också deras uttal.
Ja, då märker jag så här, vad har han gjort nu då? Han liksom, han har typ tuffat till mig eller så här, ja men puttat mig och så här. Och då är jag så här, men det kanske är bra Frasse. Ja, men just för att det måste bli lite mer jämlikt. Ja, du
fattar.
Ja, Braikstoke. Ja, Braikstoke. Det är intressant det där med tårar. Att det, är så här, det är svårt. Men om man tar, vi måste bara, sista grej. Förlossningen.
Ja.
Mitt ex är så här, ja men det kom lite tår och sådär. Ja, men han var så lycklig och stolt. Men Mattias har inte gråtit under förlossningen.
Jag har inte heller gråtit på förlossningen.
Nej, men inte jag heller. Nej. Jag tycker så här, när man ser då bilder och filmer för sina kompisar och det gråts och det hulkas och det är liksom, det är så mycket känsligare så här, men nu är han ute, vad gullig han var, vad fin det är.
Jag grät lite så här glädjetårar, mer då så här chock. Nej men gud, han är ute. Alltså mer så liksom.
Fan vad skönt. Jag sprack inte.
Jag sprack inte.
Nej, men då känner jag mig som, men gud, jag är typ helt känsloavstängd. Och det filmas i kusimurran och, det, jag menar, och det är så vackert. Och jag kan tycka, gud vad fint, som min syrras man. Han så här, tog bilder, så här, jätteartistiska bilder vid kusimurran när barnet kom ut. Och han var så jävla närvarande. Själv tycker jag att mina män bara så stressade över att jag har ont. De har liksom inte kunnat så här, vara närvarande i stunden. Utan det har varit så här,
förstår du att stå på sidan när någon har så mycket smärta?
Nej, det måste vara vedervärdigt.
Tänk om du skulle ligga, stå där och så sa Mattias få ut en jättebajskorv. Hur ska du stå där? Hur ska du förhålla dig? För att det är liksom en del
av kroppen mycket.
Som är helt avstängd. Så du inte får liksom gå ner till och titta, kolla läget på.
Fast jag måste ändå, överlag känner jag att jag har haft män som är lite rädda för kvinnor.
Jo, så är det ju. Men ja, det är ju inte så konstigt med henne med tanke på vilken typ av kvinna du och jag är.
Fast vadå? Det här att man så här, är lite rädd för blod och flytningar.
Nej, men det har väl ingenting med saken att göra. Jag säger så här, alltså,
jo, det är väl en viss typ av människa?
Ja, absolut. Men grundar sig i att både så här, Joel och Mattias är rätt rädda för dig och mig. Tillbaka till PMSen.
Okay,
jag funderar allt oftare på den. För jag fick själv någon psykbrytare om veckan. Bara, med en liten jävla pitbull liksom. Och han fattar ingenting som vanligt. Och fattar väl efter ett tag. Okej, hon är där. Men så tänkte jag bara på det tvärtom. När liksom min temporära psykos var över. Att så här, fan, om han hade gjort samma sak. Jag hade inte heller varit orädd för honom. Nej, jag hade varit rädd för honom hela tiden. För man vet aldrig när det ska explodera liksom. Det är så här, alltså jag tror ju att PMSen är så jävla ojämställd. Den skrattas oftast bort som så här, det är så tokig och vilka PMS.
Rigg PMS häxa.
Tänk om en snubbe skulle så här sparka i en jävla vägg eller om en så här, börja skälla ut den eller slå en på en axel eller riva en något. Då hade man ju varit liksom, då hade man ju varit som att en psykiskt misshandlande jävel liksom. Men tjejer är frilejd när det kommer till sånt där.
Och det är också så här att man hör många män som, jag förstår att det är så himla jobbigt och så här, och jag kan inte förstå det där. Nej, men det är mycket vi inte kan förstå med deras ilska också, men det är som en temporär galenskapszon som är okejad. Och egentligen förstår jag inte riktigt varför den är okejad. Förstår du vad jag menar?
Nej, men alltså, det skulle ju aldrig liksom, det skulle ju aldrig accepteras ifall det var män som hade.
Nej, men eller vad då, aldrig accepteras. Det är ett annat, vad ska man säga, en annan aggressiv sida eller våld. Men jag menar, jag har ju en kompis som ofta vaknar av att hennes man vaknar upp och kan vara liksom ganska aggressiv och så här, var på ett väldigt, väldigt dåligt humör. Och det är ju såklart ganska obehagligt. Att man inte riktigt vet när det ska ske. Jag tycker att det är jämförbart med det här. Och så säger Mattias då i bilen så här, men är du säker på att det inte är den här tiden av månaden typ? Och du vet, när han säger det,
då exploderar det ännu mer.
Ja, men det är så här, det makes all sense. Men det som händer med ens jävla PMS-hjärna är ju att det finns ingen liksom, verkligheten är inte kvar. Man är inte den människan man är. Att någon säger så, det är ungefär som någon säger så här, va? Vadå, du menar att jag ska föda ut ett guldägg nu då? Alltså det så jävla bra liknande. Nej, man är så förstörd i hjärnan av den här PMSen att så här, då ska man ju retirera och säga så här, okej, älskling, fan, jag är så dum i huvudet, jag måste kolla, det är klart att det är det. Men det men går
upp eldad.
Du är bara, krigsstigen. Du är så här, du är fotsoldaterna i främsta ledet, så här, romarriket, så här, död.
Står där och bara väntar på att bli späkta. Vill jag på säga. Nej, men det, jag bara tänker att det är...
Mänshydda kanske inte är så då. Nej, det var, nej, jag vet inte. Ja, nej, det är lustigt det där. Jag vet inte, hur ska man komma vidare då? Förstår du? Hur kommer man vidare med...
Nej, men jag tror grunden inte att... Så här, jag tycker att det är ganska... Jag börjar bli störa mig allt mer på människor som skojar bort PMS som någon så här roligt kvinnligt drag. Jag vet ju, de kvinnor som vi har läst om som faktiskt har begått grova brott, det har ju också skett under just PMS. Alltså det är ju en galenskap, en psykos som man går in i. Ja. Och ska man fortsätta skoja bort det, då kanske man kan skoja bort ett och annat kvinnobrott också, eller mansbrott mot kvinnor också. Du lyssnar på Lille Lördag och vi har ju vår favoritpartner, Biltema.
Biltema.
Och de har ju nu börjat ta in sjukt mycket härliga träningskläder och träningsredskap.
Du kan inte säga det. Du får säga det, älskling. Ja. Du vet ju mycket öva.
Ja, Yosemite heter de.
Yosemite, go Yosemite. Nej, men alltså så här är det. Det finns ett uttryck man säger, nu ska vi kickstarta våren med träning. Men grejen är att när det blir ljust och gruset kommer lite fram och alla cyklar och ut och joggar, det känns, man får ju en kickstart.
Ja, alltså det kommer naturligt. Och jag tycker ju också att jag vill ju inte lägga ner en miljard på någon form av hemma coronagym. Jag har ju lägenhet. Så att så här, jag kan ha lite träningsgrejer ute och jag kan ha lite, vill ha lite grejer som jag kan ha under sängen typ. Men, och då tycker jag faktiskt att Biltema-sortiment är alldeles perfekt i, utifrån ett prisklass och också kvalitet.
Absolut, och jag tycker inte man ska underskatta det där att det ska finnas lättillgängligt hemma. Vi har köpt en sån här box...
Boxboll,
det är ingen boll, det är som en lång liksom,
korv
som hänger där. Och jag säger det till mina barn och till mig själv. Ja, nu verkar vi alla vara på dåligt humör, nu går vi ner och slåss lite. Och sen så vill jag också prata lite om det här. De har ju också sortiment av träningskläder.
Ja, och där är både liksom funktion och hållbarhet i fokus. Och det tycker jag är så viktigt. Speciellt även när det kommer till saker som är lite mindre kostsamma.
Ja, men jag tycker att det, om jag får ge ett litet tips... Så är det väldigt bra att investera i lite nya träningskläder. För då känner man sig lite mer så här, men nu har jag ändå köpt nya träningskläder. Nu måste Man ska inte underskatta den mentala kicken som man får av lite nya grejor.
Precis. Men du, hur har det gått med plankan challenge för dig?
Tycker jag har gått mycket bra. Jag är inte jättestark just nu, det ska erkännas. Så att jag körde ju den där ordningen som vi bestämde.
Ja.
Vad sa vi? En halv minut, en minut, två minuter.
Ja, och så till slut så är det två och en halv minut.
Liksom. Precis. Men det var lite skakiga armar på slutet där, två och en halv minut. Men jag fixade det.
Du gjorde det. Ja, men jag gjorde också faktiskt det. Men nu kör vi på lite hårdare den här veckan. Vi ska alltså köra 100 sit-ups gånger 7. Det ska jag säga. 100 sit-ups per dag. Och då kan man ju lägga upp det lite som man vill. Man kan göra så här 20 innan frukost, 20 efter frukost, 20 innan lunch, efter lunch. Och så, ja, om man nu inte vill göra alla 100 på en gång. Så det här är ju helt upp till en själv. Det går ganska fort faktiskt.
Precis, och jag kommer ju inte köra 100 på en gång med mina magmuskler.
Nej, du får ju ta det lite försiktigt. Man kan göra liksom en sidoplanka eller så kan man liksom göra sån här, du vet, man ligger ner och så pushar man upp underlivet liksom. Man har...
Det är också bra. Det är mycket som behöver tränas upp.
Det är mycket som behöver tränas upp. Ja, men jag tycker själva grejen med de här utmaningarna är att man ska åtminstone liksom pusha sig själv att göra någonting bättre.
Ja, och sen måste jag bara få nämna min favorit. Köp och hämta.
Ja, men den är ju så bra.
Precis. Så att då kan man göra så här att man handlar i lugn och ro och sitter hemma på kammaren på biltema.se och sen hämtar man sina varor då på närmsta Biltema-varuhus. Och det kan man ju då få göra inom 2 timmar om man nu blir väldigt sugen på en sån här skivstång till exempel.
Ja, men exakt. Det finns sjukt bra alternativ. Gå in på biltema.se så ser ni hela sortimentet där.
We love you, Biltema.
Det känns ju som att den här jämställdheten ibland är lite problematisk. Och vi pratade ju mycket om saker som hade hänt på 90-talet. Så jag fick ett DM häromdagen som faktiskt kastade mig
tillbaka till 90-talet, närmare bestämt 1997. Vi är på väg till en fest, jag åker med en kille som är 10 år äldre än mig, vi har fixat bashen så att säga, och vi har väl festat på lite, inte jag då, inte han då, eftersom han körde.
Hur fixade ni bashen i Örebro?
Ja, men det var typ påsk, om jag ska vara riktigt ärlig. Och vi hade varit och köpt lite flaköl, antingen av en kompis till honom, eller om vi hade varit på systemet och så hämtade vi sprit hos en kompis, det kan vara så det var. Han hade ju liksom, jag var ju 18 eller 19 och han var ju 27. Så han fick gå på systemet i alla fall. Och vi är på väg till den här festen, jag har druckit lite, han bara kör av bilen vid sidan av vägen och vill liksom att vi ska mysa lite.
Han har också druckit lite?
Nej, han har inte druckit.
Nej, okay.
Och jag är väl lite gänglig eller vad ska man säga, men 2 bärs in, mysig, och var inte helt ointresserad av honom, ska erkännas. Varav han knäpper av byxorna och jag blir ganska så här, knäpper upp byxorna och jag blir ganska så här först chockad, man bara så, men what? Och sen kör han liksom in kuken med en brutal hastighet, en så här riktig Arnaud, så att jag får liksom en sån här
i munnen.
Ja, men du vet.
Ja, jag vet.
Och jag får liksom en sån jävla chock, plus att jag så här kräks.
Mm.
Och han säger till mig så här, men du, jag ska inte berätta för någon annan på festen att du kräktes, att du är lite full.
Han vände våldtäkten till att
så här, gaslight.
Jag fattar att du var så här ofräsch brud. En riktig Arnaud alltså.
En riktig Arnaud.
Det var lite som den killen som jag levde ihop med och som ville träffa mig och gå terapi eftersom han då hade misshandlat mig. Då, det han första han sa, att du vill fortfarande tycka det är viktigt för dig att vara väldigt snygg. Jag bara, va? Och det var då jag kände att jag kommer inte gå i terapi eller någonting. De vill hitta en syndabock till varför det blev som det blev. Hans syndabock är nu att du fortfarande är snygg och du var snygg. Och därför fick du stå ut med det, för du kunde klara det. Det är min tolkning.
Ja, men kanske. Jag tror bara liksom att han inte har någon självbild. Han har inte sett sig, i och med att han var så jävla snabb på att säga så här, men jag säger inget till festen att du blir så full så du kräktes. För det var det han omskrev det till. Istället för att så här, ha någonting med sitt brott. Redan där har ju han tvättat bort sitt brott. Alltså han har ju gaslightat både mig och sig själv. Och när jag kommer till festen så frågar mina kompisar hur läget. För jag är väl lite så här off liksom. Och jag förmår mig inte att säga någonting. Liksom. Så jag säger aldrig någonting.
Nej, du säger, men jag är lite trött bara.
Ja, bara nej, men jag,
Och det kommer aldrig fram. Du tänkte,
nej, men hela den påskfesten var ju över. Alltså jag var ju bara som ett vrak liksom. Jag satt ju bara där och led de där timmarna och försökte liksom hänga på. Men du vet, man bara var ju off.
Och det här är ju någonting som blir väldigt tydligt i intervjuerna i DN då, som gjordes av Arnauds offer, att så här, de kan inte förklara varför de inte sa någonting eller varför de inte gjorde motstånd. Heter det. De blev helt enkelt så jävla överrumplade.
Ja. Det gick så fort så var över liksom på, jag ska säga, 2 sekunder. Så det var ju liksom...
Men om du hade sagt någonting till dina tjejkompisar när du kom fram till festen, vad tror du hade hänt då?
De hade nog bara sagt, varför gjorde du det? Och jag tror inte jag hade varit beredd på att klara den anklagelsen.
Nej, jag fattar. För då tänkte jag säga, jag tycker han är lite het. Jag satt i bilen med honom.
Precis, de skulle få det till att framstå som tiden var på den tiden, att så här, det var tjejerna som var alltid slampor, horor och madonnor liksom. Så att så här, och jag fick ju välja här om jag ville vara en hora eller madonna, och då väljer du alltid att vara madonna, och då har du såklart inte gjort någonting mycket bättre.
Usch, sorgligt älskling.
Mycket sorgligt.
Men svarade du honom?
Jag svarade ingenting.
Det är klart du ska göra det.
Jag vet inte.
Du kan bara svara så här. Jag tycker inte att det är helt respektlöst av dig efter det som hände att skicka en sån där kommentar. Hör aldrig mer av dig.
Ja, du får se fan med göra.
Liksom det här, nej, nu är vi pudens kärna. Det var så länge sedan hit och dit. Om vi pratar nu om det återkommande kroppsminnet som man verkligen ska lyssna på. Om du får helt plötsligt en liten fladdrande stjärna eller hjärtat eller lite dit. Då beror det på att det är någon som gör våld på någonting i din kropp. Och då måste du på något sätt lyssna på det. Varför ska du inte svara? Det är klart du ska svara.
Nej, men jag bara så kände att jag, så här, varför ska jag ens lägga tid på honom? Alltså.
Ja, men det tar inte mycket tid. Jag vet hur snabbt du skriver. Det tar 10 sekunder för dig.
Ja, och
sen kan du stänga den dörren.
Jag ska göra det. Jag hade liksom ingen att hålla i handen där. Och såklart, i och med att man inte gjorde någonting åt det, jag mådde dåligt en liten period efteråt. Men det var, ja, skakade av sig, går man vidare i livet. Det är inte så mycket mer med det. Det fanns liksom ingen referens. För i tjejtidningarna stod det att så här är du äcklig, du är en äcklig tjej. Så här får en kille på fall. Alltså, det fanns ju bara den typen av lingo. Och det var ju liksom att systerskapet var ju så här, att inte vara en hora.
Ja, och att inte vara tjock.
Att inte vara tjock.
Ja, för det handlar ju mycket om de här Mitt livs novell och Stalet, om att så här, tjejerna i de här scenerna, de känner sig så tjocka och äckliga och fula. Och då ska det rättas till av, hör och häpna, snubben,
ja,
och kompisen. De liksom gör på något sätt, de gör en liten plan för hur den här äckliga tjockisen som är full av självförakt på grund av att hon inte ser ut som minimjölks Emma, då ska göra för att hon ska bli älskad igen, vilket hon automatiskt alltid blir i de här tidningarna när de blir smal.
Ja, det är så bra.
Det är så bra.
Ja, men alltså, men det, hela liksom världen var ju extremt osolidarisk. Och så tänkte jag verkligen på det här, för det var en kompis dotter som hade anmält någon för sexuellt ofredande. Och då tänkte jag på alltså vad samtyckeslagen ändå har gjort för båda könen egentligen. Det är ju faktiskt att den personen eller den situationen, fanns det inte för mig någon att hålla i handen. Men på grund av samtyckeslagen så finns det någon att hålla i handen som sa, kan du säga så här, fan, det där var liksom inte okej och du har blivit utsatt för ett övergrepp. Och det fanns inte.
Nej.
Och därför blir jag inte heller förvånad när statistiken visar att fler våldtäktsanmälningar sker. Jag tror bara att så här, vi hade inget sätt att anmäla våldtäkt på. För våldtäkt för oss, det var någon som skrek och blev utsatt för ett fruktansvärt brott där man liksom gick nästan sönder ner till och nästan blev mördad. Liksom. Ja.
Det fanns liksom inga... Det fanns... Nu tänkte jag säga gråzoner, men jag vet inte så. Men det fanns ingen skala på det här. Antingen var det så här, sönderbitet öra, nästan död, blodig, söndertrasat underliv. Eller också var det inget.
Nej, men det var antingen det. För man fick ju veta i rätten att man hade fel kläder på sig, att man hade varit slampig och
precis,
så
vidare. Så att man var för full och hit och dit. Ja,
och slampig vill man ju absolut inte vara. Det var ju lika med döden.
Men då var man ju körd for life.
Persona non grata.
Ja, då var man ju körd i skolan, då var man körd efteråt och man bodde på en liten ort speciellt. Liksom. Men det fanns också en känsla av att man var totalt utsatt 24/7.
100%. Alltså att man alltid var tvungen att vakta rygg. För att det där... Jag kommer ihåg, jag var på Berns. Det här måste väl ändå vara... Alltså det här måste vara när jag var typ så här 25. Jag är där med min pojkvän liksom. Och det kommer fram en kille och gör liksom en så här dubbelansfattning på tuttarna liksom. Rakt framifrån. Och jag lappar till honom. Och minns att sambo bara, vad fan gör du? Alltså till och med då så här, du kan inte slå honom. Jag bara, men såg du inte vad han gjorde? Jo, men du behöver inte reagera så. Att det var liksom, nej men det var inget konstigt med det.
Men det var jag i och för sig med om för 8 år sedan på Rishra. En väldigt känd man. Att han gjorde på mig. För han hade inte riktigt förstått att jag hade träffat en ny kille. Vi hade haft en liten fling. Då tyckte han, du körde han en liten pullhandis.
Jaha.
Bink! Lappade jag också till honom.
Ja.
Det reagerar ni i och för sig inte på. Men om vi går tillbaka till samtyckeslagen, så handlar ju den väldigt mycket om det som faktiskt förstörde så jävla mycket förut. Att om man var redlös eller utan kontroll, då fick man enligt de facto lagen skylla sig själv.
Ja.
Nu är ju uttalat, det spelar ingen roll liksom, om du är onykter eller inte vet vad som pågår hit och dit. Man får inte göra någonting utan att den andra sagt ja.
Nej, men så tänker jag också på situationen med AI och real fake som har varit liksom snack om nu i helgen. Ganska mycket, det vill säga en sån pass bra AI som har sån, ja men du vet, man kan iklä sig en kändis ansikte. För att just nu håller ju många på med då att skäma folk genom att så här, använda real fake. Exempelvis var det en diskussion om att Bianca Ingrosso har blivit real faked på olika porrsajter. Det vill säga att man har liksom använt hennes anletesdrag och kopplat det till en person som då är en porrstjärna. Och sen så ser det ut som att det är hon som sitter och rider en kille. Liksom. Och likadant har man gjort en grej med Tom Cruise där man har använt hans body double i många filmer. Så att där man har fått rätt kroppsspråk också. Bara som ett experiment. Men det här, jag tänker att så här, det här samtyckeslagen kommer ju också få problem med tekniken. För att nu funkar ju ofta så att killar spelar in, eller tjejer spelar in små så här samtyckesmeddelanden. Så, här, så att så här, du och jag är med på det här, nu ska vi ligga med varandra, tjoff, hejsan. Men sen kanske man inte vet vad som händer i själva samlaget.
Nej, jag fattar.
Men kommer man kunna använda deepfake till sånt här sen? Det är det jag tänker. För tekniken har ju, den är ju så långt för lagstiftningen nu. Alltså det har aldrig gått så fort.
Det känns hemskt utstuderat.
Ja, men det är ju sånt här det kommer att användas till. Och så har man suttit där och hjälpt de här AI-verktygen att programmera sig genom olika roliga filter och grejer. Man har inte fattat någonting, vi är så jävla korkade.
Ja, gud, det vore ju en sån helt vedervärdig backlash.
Ja, jag tror ju tyvärr att det kommer ske.
Ja, men jag vill i alla fall tillbaka till samtyckeslagen. Efter ett år då, den kom 2018, eller hur?
Ja.
Och jag måste bara säga, efter första året då så hade i ärenden unga brottsoffer mellan 15 och 17 år hade det ökat markant då från 11% till 26% av anmälan då förra året.
Mm.
Och jag tror att det handlar väldigt mycket också om att så här, när ett brott får status eller en sjukdom som till exempel ta bröstcancer eller underlivscancer som bara var så här, det är hennes eget fel, Gud straff. Ja, men det är ju så. Ja. Så blev det också, kräftan har tagit henne att inte prata, kvinnosjukdomar är ju så jävla underprioriterade. Men när det här på något sätt sätts på kartan så blir det också att polisen, tror jag, vilket är mycket ärslen ut hos polisen också, men att man, det är lättare att prioritera det när det får högre status. Det måste prioriteras. Förstår du?
Ja, ja, absolut.
Vilket också gör att det får det är brott som får högre status, vilket gör att det utreds mer. För det är väl det som är hela grejen, att det så har så jävla låg utredningsstatus. Det är typ så här, 1% av våldtäktsanmälningar, 3% som överhuvudtaget liksom börjar grotta sig som leder till någonting.
Ja, men det var ju ganska mycket snack om för några år sedan, eller det skedde ju faktiskt till och med för några år sedan, att alla de här mobilstölderna etc., att det landar hos försäkringsbolagen för att det blir en avlastning för polisen. Och det, för det går inte att utreda varenda jävla mobiltelefon. Som, alltså man kan inte lägga polisiär tid på det. Så att det har ju på sikt då hamnat hos försäkringsbolagen. Och den här typen av grejer skulle ju också kunna vara en oberoende instans som sitter och liksom tar hand om när det ökar så lavinartat. Så att jag tror att man måste hitta något sätt i framtiden så man inte bara håller på att skapa massa lagar utan att det tas om hand om. För då är det ju liksom status quo.
Typ FBI for rapes.
Ja,
ja. Där har ni den, polisen.
Varsågod.
Från Lille Lördag.
Upp och grabba. Och hörni, vi måste ju bara berätta att den här veckan händer ju grejer i Lille Lördag.
Ja, gud, det händer grejer. Lillfrugan har roddat med Dicken och...
Lillfrugan och Dicken. Jo, det kommer alltså en 2 timmars lång Knutby special med Sveriges bästa grävare i ärendet, nämligen Dick Sundevall. Så roligt ju.
Precis, och vi delar upp den här då Mastodont podden i 2 delar.
Absolut. Och nu alla vänner till vårt favoritämne för veckan. Gift vid första ögonkastet. Men så här, någonting som de inte ens har tagit upp, vilket jag ändå varit lite besviken på, det har ju varit att vissa av de här tjejerna som det verkar handla om har ju anknytningsproblem.
Ja,
och det är väldigt tydligt.
Det här tycker jag, det här programmet har seglat upp lite som en Freudian slip.
Verkligen.
Det som jag känner ändå från att jag känt ganska mycket irritation mot Susanna, så tycker jag ändå att det kommer en ganska tydlig förklaring nu framför varför hon egentligen vill testa Johan och varför hon liksom är så hetsig hela tiden och verkar känna sig extremt otrygg som person. Och det är, hennes förklaring är då att hennes föräldrar skilde sig när hon var 6 och hon flyttade mellan dem och hon aldrig kände sig hemma någonstans. Usch, vilken hemsk känsla.
Har du någonting att berätta om din barn då?
Jag är uppvuxen med som du vet, skilda föräldrar.
Mm.
De skilde sig när jag var 6 år.
Mm.
Båda träffade ganska snabbt nya partners.
Ja, hur kändes det för dig då när det hände?
Jag brottades mycket med att jag inte kände mig hemma någonstans. Jag kände mig inte liksom hemma hos mamma, inte hos pappa. Mm. Släppte inte in någon, jag pratade inte med någon. Jag är än idag väldigt svårt att känna mig trygg någonstans.
Mm.
Det är svårt att både känna mig trygg i relationer och på platser. Och det här tror jag kommer verkligen därifrån.
Ja, men det förstår jag absolut.
Det här är ju en liten scen då.
Mm.
Där Susanna och Johan pratar ut.
Ja.
Och helt plötsligt ser det som att hon har totalt sänkt garden.
Gud, ja.
Hon tittar på honom med respekt. Och med att hon har helt enkelt likt ett barn som kändes otrygg. Testat och testat och testat och ändå fortsatt bli respekterad och älskad på något sätt.
Ja, precis. Fanns ingenting mer att stångas. Sen
Nej.
Kommer hon alltid kliva in i det här barnet när hon känner sig trängd och rädd. Och,
mm, mm.
och det ligger lite med Elinor som också uttryckligen säger att hon har en vana att liksom sabba relationer för sig själv på grund av Ja, och att hon får inte ihop det liksom. Så att så här, det är ju två otrygga tjejer som har liksom tagit sig an den hårda attityden. Däremot så har jag en stor fundering runt liksom Johan och Susanna om, så här, om man inte vid den här tiden har känt någon fysisk attraktion till varandra. Kommer man då göra det? Johan har ju uppenbarligen visat tecken på att han vill vara fysisk med Susanna, men hon har ju inte visat några tecken på att hon vill vara fysisk med honom. Ändå så pussades de väldigt mycket under själva bröllopsfesten.
Ja, men ja, men då var det väl också lite spel för galleriet.
Alltså, ja, man är lite hög på känslan.
Precis, och det, man har varit nervös och man, så här, man tänker att det finns en föreställning om hur man ska vara i den situationen. Annars är det ju så här, varför var de ens med? Man vill ju inte liksom gå in med kritik. Är du med mig lite?
Nej, men absolut. Nej, men och sen så tycker jag att det är så spännande också med Elinor och Lars. Där han hela tiden... Han för första gången börjar ändå liksom slå lite tillbaka där inte hela tiden, för han har ju agerat lite som att hon är facit i och med att hon vill prata känslor. Mm. Samtidigt vill hon ju hon liksom bråka om exakt allt. Mm.
Men om man tänker sig lunch på tåget.
Ja.
Och i första klass kan man förbeställa käk. Det är ju svinhärligt, kommer de med typ silverbestick kanske ta i, men.
Så älskar hur olika vi är det här. Därför för mig är det inte så viktigt att planera in att de ska komma med silverbesticken, utan jag bara, det blir bra. Och du skulle gärna vilja att det blir så här minutiöst. Eller så?
Jag ska förbeställa mat och tåget, ja. Det är mysigt.
Ja, men du gillar att det blir att vi har en detaljplan.
Ja, det vill jag.
Ja. Och jag blir typ stressad.
Man kan tänka sig det bästa av två världar. Men jag får detaljplanera. Och du får några 24 timmar i Göteborg som blir magnificent.
Mm. Det låter bra, men då får du inte berätta alla planer för mig.
Okej.
Nej.
Alltså, hon vill ju kontrollera hans känslor och uttryck in i liksom minsta detalj. Men samtidigt så blir hon ju arg om hon inte blir informerad. Alltså, hon är ju så jättejobbig. Och nu har väl han för första gången börjat så här sätta emot. Att så här, vet du, vi kan inte liksom snacka om allt. Det går inte. Det går inte. Det, alltså, livet ska vara kul att leva. Det ska inte bara vara en... piss liksom.
Och det tycker jag är så här tydligt med en del människor i min närhet också, att så här, livet blir inte kul när man har det där enorma kontrollbehovet.
Ja.
För man kan aldrig liksom slappna av. Det är därför man inte gillar överraskningar. Det är därför man inte litar på partnern, bla bla. Det blir liksom en att gå omkring en så här, olika höjder av så här, Dantes inferno, upp och ner med olika så här, ångestvåningar. Och jag fattar att det inte är liksom, man väljer ju inte att bli så. Det beror ju på massa saker. Men
det blir inte intressant manligt kvinnligt då? För hela tiden har det känts som att maktbalansen har legat hos tjejerna. Att de hela tiden känns så här, de här killarna är inte bra nog för mig. Jag kommer inte välja honom. Men nu när de helt plötsligt då börjar segla upp som så här tryggisar, då börjar tjejerna vackla.
Mm.
Och så här, nu känner de så här, vadå, ska vi inte bli valda?
Nej, jag tycker så otroligt. Det är som en vilken jävla pardans, fågeldans som helst. Att så här, tjejerna går omkring där med sina vackra färggranna fjädrar och killarna har varit lite så här tölpiga med så här gråa. Och sen så är plötsligt nu när det börjar närma sig någon form av val, då är de livrädda och blir kvar på glasberget.
Ja!
Jag tycker att det är intressant när man inte liksom, kanske känner någon jätteväl. Och sen så hamnar de på någon middag och så pratar man om passion och kärlek. Så säger man så, men, ja, men man kanske inte säger det uttalat till båda, men kanske till nere. Jaha, men var ni jättekär i reception? Nej, det var aldrig någon stor passion. Och då är jag så här, nähä, vad ska man då bygga någonting på? Att det kanske finns den där rädslan att man kommer till en viss ålder. Och man, det finns så inbyggt i vårt DNA att så här, för 100 år sedan, om man inte var gift innan 25, då hamnade man på glasberget.
Ja, exakt.
Då var det moster Lotta som fick sitta hemma och hoppas på liksom lite allmosor. Och fick hon inte det, så fick hon bli krösa Maja. Det var liksom så det var. Så var ödet, eftersom man inte kunde försörja sig själv.
Mm.
Det måste ju finnas i någon jävla kroppsminne hos oss. Därför blir vi livrädda och är så här, okej, I'll take second best.
Mm. Men då tänker jag ändå på så här Anton och Sofia, som har liksom ändå känt som att Anton har varit spexig, han var charmig, han var liksom lite rolig. Han gjorde bort så där med Buskis sång med Björn Rosenström liksom. Men i övrigt så har ju Sofia känts väldigt rädd och försiktig. Här i det här avsnittet så seglar hon upp som liksom, hej, jag är inte rädd för någonting, jag är råhärlig, sexig, charmig, gullig. Och han såg ut som en liten pojke som hade så här, fått en för tidig utlösning.
Ja, du menar den blicken. Ja, den känner vi alla igen. Den är vi med om.
Nej, men hon tar upp liksom sex mindmappen där och ska prata sex och han håller på att gå sönder. Det här är ju tv-historia skrivet. Aha.
Nej, jag tycker det är helt fantastiskt. Hon är så jävla stark. Hon bara sitter stadigt kvar och han försöker skämta bort det lite. Han tittar på henne och säger, men de här pojkögonen, kan jag komma undan nu? Och hon är bara så här, men det är ändå skönt att prata om det. Så, att, nej, men, så jävla mogen. Själv känner man sig som 12 år gammal när man sitter bredvid henne.
Ja, men här kommer ju hennes liksom hela lärar och liksom pedagogik in. Och hon är trygg i det här. Hon ska prata med sina elever om de här ämnena. Det här är inget svårt. Kan man inte prata om det här? Nej, men då har vi inte heller ett samtycke.
Mm.
Och han sitter och håller på att gå sönder. Ja. Alltså, det är så roligt. Så att jag...
Det här är ju en sexuell invit som är så jämställd och jämlik. Så att jag har aldrig sett något liknande i svensk tv-historia.
Nej, det är så roligt.
Vi har ju redan från första dagen pratat väldigt mycket med varandra. Mm. Om allt möjligt.
Mm.
Mm, men det är ett ämne som är lite jobbigt att ta upp ibland.
Mm.
Vad kan det vara?
Jag har ju en aning om vart du är på väg med det här.
Vad tänker du?
Sex.
Yes.
Mm.
Det är lite känsligt ämne.
Mm. Kärlek.
Kärlek. Får jag lägga till ett ord?
Ja.
Mm. Jag skulle vilja säga att det är kul.
Mm.
Det ska vara kul i alla fall.
Mm. Mm. Mm.
Men kul.
Ska man ha.
Ja.
Mm.
Och därför skulle det vara kul att prata om det, tänker jag.
Mm.
Ja.
Och jag blir så fascinerad, för jag tänker så här, när man själv varit nykär och så kanske man pratar med någon kompis som också har träffat någon ungefär samtidigt, så bara, men vi ska köpa lite godis på Sevan och kolla på en film. Man bara, jaha, 95 cig i munnen, 2 poppade champagneflaskor, någon trosa som ligger och så här, okej, det ska ni. Ja, men jaha, ha så kul då. Och hur jag kanske liksom har lurat mig själv ett helt liv. Det kanske är så här man ska göra. Träffas, gå på lite middag, festa lite, prata ut hur man vill ha det, liksom bygga en solid grund och sen är det jävligt nice att bara zooma in i relationen.
Jag läste en otroligt rolig rekrytering annons eller intervju med Johan Stahl von Holstein på Breakit här om veckan. Och
för det är alla som inte, det är säkert inte alla som vet vem han är.
Nej, såklart.
Han är då 90-talets stora IT-komet. Jag vet, han åstadkom inte så mycket, men han fick in en jävla massa liksom låtsas IT-pengar som han då investerade i olika bolag. Det blev ganska mycket magplask. Visst blev det rätt slut?
Ja, men hela IT-boomen alltså i början av 00-talet med Jonas Birgersson och Johan Stahl von Holstein som två representanter. Det var ju ett luftslott som liksom, ja, försvann. Så kan vi väl säga.
Det är otroligt kul att vara entreprenör. Jag hoppas att ni alla kommer att bli det i framtiden och att upptäcka hur skönt det är med friheten, det personliga ansvaret att kunna göra vad man vill med sin tid. Och jag hoppas att ni alla lyckas och får bära frukterna av framgångsrikt entreprenörskap, det vill säga bli riktigt rika.
Men de var heta.
Han har kämpat på i Asien i ganska många år. Och han var hemma en sväng och nu är han tillbaka igen. För att han ska nämligen starta att bli paddelgeni i Asien.
Precis.
Och då säger han så här i Breakit. Nu behöver jag några unga hungriga som ska jobba som hundar. Lära sig otroligt mycket. Få ett fantastiskt nätverk och erfarenhet. Och vara med om en internationell startup med otrolig potential. Här gäller det att våga satsa, ta risk. Men vi gör bra grejer. Det kommer bli väldigt lukrativt. Och det kommer, ja. Men det här redan... skriver alltså i sin Instagram, ska vi informera.
Ja, jag vet. Och ja, precis. Jag har också läst det här. Men redan vid hundar så är han så,
han är så
du vet, han tror ju nu att det kommer ramla in så mycket ansökningar, tusentals. Men...
Så här rekryterar man ju folk på 90-talet. För då tyckte man ju att det här var spännande och wow, jag ska slita som en hund. Tortera
för inga lite. Pengar, jag ska sitta i repan. På tidningen Darling och Spray. Och jag ska få 1 krona. Men jag kan få optioner. Bla, bla, bla.
Och jag kommer ändå så vara med de coolaste människorna. Och hänga med dem.
Men grejen är att det är ingen i den här generationen som tycker att han är cool.
Nej, grejen är så här. Hade Filip och Fredrik sagt så här. Ja, men ni kommer få jobba små svin. Och nästan gratis. Men ni får hänga med oss. Då hade ju liksom halva liksom ungdomsligan sprungit dit liksom. Men Johan Stell von Holstein, ett, det är ingen som kommer ihåg en gubben är. Två, det är ingen som jobbar som en hund idag. Nej. Och lukrativa dealer som det trollas med och var med om en internationell startup på ganska
i Asien lösa, som sa, kom il få
ja, lösa nu. På Linder. Nah, nej, inte så bra. Och då tänkte jag verkligen på så här, hallå vokare där ute. Här är jobbar någon.
Vi står på er sida. Nej, men det är konstigt att han inte pratar med någon typ så här, samtidsmänniska, någon PR-människa.
Ja,
det
är bara sina barn. Han har väl barn i den här de borde bara kunna säga så här, farsan, du kanske inte ska skriva så där.
Nej, men det, han fick feeling. Jag tror att det är många som har varit med om en storhetstid som kanske var ganska lättförtjänt, förlåt Johan. Och de fastnar där, de tänker sig att jag kommer komma tillbaka dit. Inte liksom lura någon, jag, inte så jag menar, men jag kommer få en chans till.
Ja, men det är ju mycket så här, kastas tillbaka till liksom 90-talskänslan. Alltså, det samtyckeslagen har givit är ju möjligheten till en reaktion. Mm. Där fanns det liksom en uteblivnad av en reaktion. Och liksom det Johan Stell von Holstein-gubben säger i det här, det är att så här, du ger en negativ reaktion. Vi fattade inte det då. Och du har ju läst om en annan reaktion. Precis. Som känns som en 90-talsreaktion, fast det är en nutidskänsla.
Jag måste säga att jag vet att jag osunt ofta återkommer till era allergikerna.
Ja,
nu har
det var dags igen. Och elallergiker, det var ju alltså ett fenomen på 90-talet där människor då upplevde en allergi mot el. Jag har inte hört talas om en elallergiker på länge faktiskt.
Ja, men elallergiska förbundet fick i och för sig nu av staten 1,6 miljoner.
Då fick det?
Ja, men jag tror att det är mer spel för galleriet, för att det finns fortfarande ett gäng kulturtanter där ute som kallas, ja, de kallas för foliehattar, just för att de, förlåt, jag skrattar. Men de foliade ju in sig själva och hela hem och flyttade ut i skogen och hitan och ditan. Men då läste jag det här nu när jag kunde läsa det faktiskt lite här i Halmstad. En väldigt intressant krönika av Hanne Köhler som är då fristående kolumnist i Dagens Nyheter. Och hon benämner det här då som en kultursjukdom då. Alltså hon menar, eller vad då menar, det är som när en ny sjuklighet med liksom lite samma narrativ, förstår du vad jag menar? Det är samma symptom som till exempel elallergikerna då. Och det handlar ju ofta om att, vet du vilken grupp som alltid hamnar i så kallade inom citationstecken kultursjukdomar?
Nej.
Men det är ju då högpresterande, relativt unga, typ 35-40 års åldern, kvinnor med väldigt roliga jobb, som är vältränade, superfriska och ja. Och då måste man ju, eftersom det sker alla de här vältränade, superfriska, framgångsrika kvinnorna, då måste man ju då ta för givet att det är någonting som kommer utifrån. Förstår vad jag menar? För att annars kan ju inte de här lyckade kvinnorna, varför skulle de vilja bli långtidssjukskrivna?
Ja, men exakt.
Ja.
Och, ja, men det är precis. Man orkar inte ta tur med sig själv så att man hittar ett utomstående fenomen.
Precis. Och till då, att jag får skratta lite, till mitt försvar, att de har gjort över 20 då blindtest, liksom såna här, det kallas för provokationsstudier. Och här är ju liksom konsensus då bland alla forskare, så finns det ju inga tvivel. De har ju testat så många människor, det finns ju ingenting utav de här symptomen som kan orsakas av elektromagnetiska fält.
Nej, utan det ligger i en själv. Ja.
Precis, precis.
Men det här är ju så spännande, för det här påminner ju lite om långtidscoviden. Nu ska jag inte liksom slå mot någon. Nu pratar jag inte om människor som är på rehab efter en lång sjukhusvistelse, utan de som claimar att de har långtidscovid fast de inte riktigt har den diagnosen.
Precis, och jag menar, det är så med den här covid-sjukdomen, liksom, att man kanske inte ska sjukskriva då, för det som hände med de här kvinnorna som blev långtidssjukskrivna, foliehattarna då, som vi kallar dem, många av dem har ju inte kommit tillbaka.
Nej.
Till liksom samtiden. Och då är det väldigt intressant också, den här, det finns en filosof då som hon också tar upp, Hanne, Fredrik Svanér, som skriver i sin bok då Homo patologicus, om den här liksom diagnosens funktion då. Och det här tycker jag är jävligt intressant. Han menar att så här, eftersom de är högpresterande så tänker man att det måste komma utifrån, men det kommer ju då inifrån, just den här stressen, högprestationen liksom. Och hur vi då i takt med att vi har liksom blivit urbaniserade och sekulariserade inte har någon tolerans mot den här inre smärtan. Det hjälper oftast inte att långtidssjukskrivna eller att uppmuntra det här, utan ibland, som för att sammanfatta det som du säger, ibland så får man som människa bita ihop och inse att saker och ting gör ont. Och inse också att det kanske beror på en inre smärta och inte någon vetenskaplig klausul som man har missat. Man missar livet medan man letar efter någonting som är kärnan. Mm. Och med de orden.